är klart, man får ju svackor också som gör att man tycker att fasen, det här var besvärligt, men man får försöka ta sig över den biten och försöka se att det, någonstans finns det nog något litet ljus åt något håll.
60 år gammal så tvingas Thomas Lantz börja om. Trots 40 år på Saab så fanns det inte längre någon plats för honom.
Och det är ju som en sa till mig att det gör inte så mycket om man kör fel. Va? Då får man se något nytt som man inte hade tänkt sig. Det är ju en upplevelse det också. Livet är ju så.
Du lyssnar på Vändpunkten i P4 Dokumentär. Jag heter Carina Holmberg.
Hallå.
Hallå, kom
Hej.
Jag träffar Thomas första gången hemma i hans röda lilla hus som ligger naturskönt ute på landet i det lilla samhället Främmestad, cirka 3 mil från Trollhättan.
Hej, vad kul att få komma hit.
Ja, det är klart.
Thomas bjuder på kokkaffe och hjälper mig att sätta in Främmestad på kartan.
Ja, det är 1 mil till Grästorp, 1 mil till Nossebro. Det är exakt lika då. 3 mil till Trollhättan, eller ja, 3 och 3 om man är nog. Men det var man pendlade i så många år till Trollhättan, så det går. Man upplever det inte så långt.
Nej, den vägen körde du länge och ofta och mycket?
Ja, i 38 år tror jag.
Och så gott som hela sitt vuxna liv har Thomas jobbat på Saab. Idag är han 61 år, men första dagen på Saab en ung man.
11 september 71.
11 september 1971, det var din första dag på Saab?
Ja, det var det.
Hur kom det sig att du började på Saab?
Ja, då var det bilintresse. Bilintresse, sen gick jag mer till teknikintresse och sen blev jag mätt på det.
Ett företag, en arbetsplats, men under åren många olika arbetsuppgifter. Och det var också på Saab, mitt bland all teknik, som ett intresse för människor väcktes.
Jag var, på slutet var jag vanlig bilmekaniker. Innan det så hade jag hand om mätutrustning, jag tillverkade mätutrustning. Som de skulle använda i provbilar. Och så var det huvudskyddsombud och det tog ju rätt mycket tid också, va. Det är ju inte ett arbete, men det är ett uppdrag som tar arbetstid, va? Och det är klart, ju mer man engagerar sig, ju mer tid tar det.
Fast det är klart, du verkar ändå inte vara den som förändrar så väldigt mycket. Jag tänker, om du jobbade på samma ställe i väldigt många år och du har bott på samma ställe i väldigt många år.
Mm. Men det är ju så på ett sånt ställe, även om man jobbar på samma företag så blir det ändå som en massa. Man har haft olika jobb inom företaget.
Men snart skulle Thomas tvingas till en förändring. 40 års anställning spelar ingen roll. Inte heller Saab-andan hjälper. Saab-andan som blir känd över hela landet och beskriver den lojalitet som Thomas och hans arbetskamrater har till sin arbetsplats.
För mig var det engagemanget att göra så bra man kan, alltså göra så jobba för att få fram så bra produkter som möjligt. Det upplevde jag som Saab-andan. Och sen, jag var på tekniska och powertrain och där fanns ju ett brinnande bilintresse. Och det var ju den Saab-andan jag upplevde framförallt. Sen vet jag, produktion, det var en Saab-anda att göra så bra som möjligt ute. När man byggde bilar och runt omkring och ställa upp många gånger. Övertid, helger, allt möjligt.
Här är 4:45 ekot. Saab har kört in i väggen. Konkursansökan är inlämnad. Osäkert läge i
den 19 december 2011 så tar det definitivt stopp för Saab. Personalens lojalitet och ansträngningar har inte hjälpt och företagets vd Viktor Muller, som under många turer försökt rädda företaget, talade på en presskonferens om den svartaste dagen någonsin i Saabs historia.
Good afternoon. This morning at 9:15, I filed for the bankruptcy of Saab Automobile and 2 subsidiaries. There's no doubt that this is the blackest day in my career, probably also the blackest day in the history of Saab.
Av 5 dagar före jul är hoppet definitivt ute. Över 3000 Saab-anställda blir arbetslösa. Ett hårt slag mot Trollhättebygden och läget beskrevs som nattsvart.
En lite tom känsla, men samtidigt nu var det över. För det var en väldigt jobbig period. Alltså med alla rykten och funderingar och förhoppningar.
Men det var lite lättnad också?
Jo, men visst var det lättnad. Det blev ett avslut på det hela. Det är ungefär som en begravning, va? Det är en avslutning på... När någon har dött så är det ju inte avslutat för en begravning nu, tycker jag. Det var samma, lite samma känsla.
Och för första gången på 40 år så vaknar Thomas upp till en ny dag utan att ha något jobb att åka till.
Ja, den var lite konstig, jag kommer ihåg. Alltså, den var lite, jaha, idag behöver jag inte åka till jobbet. Det var ju lite knepigt. Och det var ju inte bara den dagen, alltså, det var ju flera veckor innan man vande sig vid det.
Hur var den där första dagen då?
Lite tomt, lite konstigt, va? För det är klart, tanken slog att här är en massa jättefina jobbarkompisar. Kommer jag träffa dem mer? Och det har ju vissa, många av dem har jag aldrig träffat mer. En del har jag kontakten med, men... Och jag har träffat andra, de säger likadant. Det var försvinner så.
Det är människor som man träffade varje dag i många år, ja. Och så är de bara borta.
Ja. Det är lite märkligt. Jobbat ihop i åratal och så är de bara borta.
Men hur yttrar sig det då? Eller hur kändes det där då i den där tomheten?
Ja, det var ju synd att inte träffa Kent eller Bernt eller den 17:e nu var. Om det var ju vanligt efter helgen, ja, då träffar man ju den där gubben. Men då gjorde man ju inte det. Och det är klart, det var ju lite tomt.
Ett år efter att Thomas slutade på Saab så sätter vi oss i bilen. Och tillsammans så åker vi vägen till hans gamla arbetsplats.
Men du, hur väl kan du den här vägen då?
Jag har sett en bindel för ögonen på mig, så hittar jag nog ändå. Ja, men jag har åkt den i över 30 år så jag kan den rätt.
Och hur många resor blir det fram och tillbaka?
Herregud. Många blir det. Men vi räknar lågt 250 om året, men det räcker inte 300 om året. Och vi säger 35 år i alla fall. Det blir några stycken.
Men jag tänker då på sista tiden när du åkte här fram och tillbaka. Hur gick tankarna då?
Det gick väl ungefär som vanligt. Klart allra sist. Alltså, tänkte man med en del på hur det var. Men samtidigt var... Speciellt när man åkte hem försökte man ju släppa det, va, i och med att det var så sån stämning runt omkring också. Man måste ju försöka släppa det.
Hur menar du då?
Ja, men man kan inte bära med sig jobbet hem för mycket. Men Lars, är ni med att man jobbar fackligt och huvudskyddsombud och sånt, så fick man ju till sig en del saker på ett annat sätt. Och man kanske funderar på en del personer, hur de hade och vad de hade sagt. Och det är ju något som... Alla som kommer väldigt nära medlemsjobbar fackligt i sådana här situationer, att vad andra säger också. Man tar medlemmarnas problem och man glömmer sig själv. Det är ju så, oftast är det lätt att engagera sig i någon annans jobbiga situation än sin egen, som också kanske jobbar, den skjuter man framför sig.
Men vad var det medlemmarna gav uttryck för där då? I den där sista tiden som var jobbigt att ta emot?
Ja, oro, frustration... Många funderingar om hur det skulle gå. Ja, det är en massa så här, det kommer, det är lite svårt att beskriva. Samtidigt måste man ha i bakhuvudet, jag måste tänka på mig själv också.
Ja, för hur lyckades du hantera, mitt i all den här oron då,
Och allt det här som du fick hantera då med arbetskamrater och som fackligt aktiv och sådär. Hur lyckades du hantera din egen tro på framtiden i det?
Ja, jag har ju alltid tro på framtiden så. Men jag hade ju andra kompisar och fackliga kompisar som framförallt som var hade erfarenhet och som jag kunde stötta mig mot. Och sen tror jag allting löser sig på något sätt. Kanske inte som man har tänkt sig, men på något sätt.
Ja, när bilfabriken la ner och 3000 människor i ett slag blev arbetslösa så tog livet en ny väg för Thomas. 60 år gammal, efter 40 år på Saab, så ställdes Thomas inför utmaningen att skriva CV och gå på anställningsintervjuer.
Det var kul. Och det här att sätta sig ner och skriva upp, vad kan jag, vad jag har gjort? Det är så lätt att man fastnar i det här att jag har jobbat i 40 år på Saab med det här. Men så var det vi som startkraft var väldigt noga med det. Alltså jobbkursen då var startkraft. Att tänk efter, vad kan du mer? För man kan ju mycket mer än bara jobbet. Ja, men en del har byggt ett hus, en del har varit med i föreningar, en del gjort sig och så. Och sen började jag skriva upp det, det blir rätt mycket.
Men var det inte svårt?
Nej, svårt och svårt. Det var spännande. Det var jättekul. Så svårt tycker jag det. Man gör så gott man kan.
Det var en lång tid av osäkerhet och turbulens. Som huvudskyddsombud får Thomas höra mycket oro och frustration från medlemmarna, men lyckas ändå hålla modet uppe. Thomas visar mig runt på det gamla fabriksområdet som en gång sprudlade av aktivitet. Idag för det tankarna till en gammal spökstad.
Här fanns ju en bensinmack. Serviceverkstad för provbilar. Här. Där hade du motorlabb och avgaslabb lite längre bort. Där jobbar jag. Alltså, ännu längre ner så var innan nödanför så hade du vet du att det var drivlina, växellåds, lamp som visade.
Nästan helt ensamma åker vi genom Saabs gamla område. Det är stora fabriksbyggnader som gapar tomma. Parkeringsplatser med utrymme för hundratals bilar som är helt öde. Och bakom de höga stängslen anar man att ogräset snart kommer att ta över.
Det finns nog inget som är så ödsligt som en tom fabrik så här som står stilla. Det blir väldigt tyst. Väldigt ödsligt. För höra det raslet ifrån konvejer då i taget ifrån lina, det är lite klickande ljud. Ja, ljud hela tiden.
Saab, står det kvar här med stora bokstäver på taket?
Ja, det är det. Jag räddade då huvudporten som jag säger till Saab.
Ja, det var den som syntes ofta på tv och sådär på slutet när det var så mycket turbulens.
Ja, den var mycket på tv. Var den.
Det är faktiskt första gången jag är här.
Det är första gången du är. Ja. Jag kan inte säga detsamma.
Vilken kontrast. Du har 40 års erfarenhet och det är premiär för mig.
Ja, det ser man. Bättre sent än aldrig.
När det då var som mest produktion och mest livaktigt, hur kunde det se ut här då?
Ja, då var det trångt. Massor med bilar. För då var det ju väldigt svårt att hinna med. Det var ju mycket övertid och de hade ju flextid och sånt och då var det ju väldigt långa arbetspass. Plus övertid gärna. Men nu måste det vara som att jobba på ett spökslott eller något.
Ja, för de människorna som är kvar här inne menar
du? Ja, jag menar det, ja.
Ja, lite verksamhet finns kvar på Saabs gamla fabriksområde. Och jag och Thomas avslutar vår rundtur i lunchmatsalen. Du lyssnar på Vändpunkten, en P4-dokumentär med mig, Carina Holmberg.
Tjena! Ja, precis.
bilen i lands då?
Jo, det är allt bra. Det är det själv då?
Jo, jag är i farta.
Du är i farta, ja. Här.
Ja. Ja, jag börjar på Nefs.
Ja.
Så att jag har klämt några månader nu.
Ja.
Nej. Det är svårt. Det går riktigt bra.
Ja, det är roligt.
Det är ju en del folk som känner det också, så att den är ju inte helt ensam heller.
Nej.
Så det. Och hungrig blir den också.
Till och med det.
Ja.
Det var nytt.
Har ni jobbat ihop eller?
Jag har skött underhållet här ute och att det han görs under har jag fått laga.
Det har inte lagat mycket.
Jo då. Jo då, så att han är vevda. Ja, du har varit hela tiden som jag har varit här, va?
Ja, det är så länge sedan, så har vi glömt bägge två. Hur länge sedan det?
Ja, faktiskt. Det är bara tre år kvar. Sen får det vara nog för mig. Ja, hej med.
Ja, det är många Thomas känner. Här möts plötsligt de gamla Saab-arbetarna.
Tjenare. Herregud.
I himmelen.
Ja, vilket också en del som jag känner det.
Vad är det för gäng som sitter här då?
Du, det vill du inte veta. Underhållselektriker.
Tre ganska så nyblivna pensionärer och tre som numer jobbar på företaget Nefs sitter vid ett bord och äter lunch.
Ja, det var roligt. Jag har inte varit där sen det... Jag har inte varit där sen sist jag på det, eller sen de lade ner.
Det är första gången jag är här också.
Alltså, det var... Hur många var det som fick jobb direkt utav Nefs?
Nio.
Nio. Utav hur många var i sammanlagt? Det var...
Ja, var vi?
40-tal.
40-tal, ja. Någonting. Jag tippar på.
Det måste ju varit gott.
Ja, det var ju gott. Det är det.
Några få blev kvar. Några valde att gå i tidig pension. Men när de gamla jobbarkompisarna får höra om Thomas val är faktiskt ingen egentligen förvånad.
Det är nog en rätt person, tror jag, för det jobbet, ja. Faktiskt. Han kan ta folk.
Vet jag bra att träna på.
Du har tränat på dem, menar du?
Det sa jag inte.
Ja. Du har ju jobbat fackligt.
Ja, det har ju varit mitt... Kanske är det stora intresseområdet som skyddsombud och att jobba fackligt. Det är psykosociala.
60 år gammal, efter 40 år på fabriksgolvet, så är Thomas tillbaka i skolbänken. Arbetslös för första gången i sitt yrkesverksamma liv så hamnar han på jobbcoachningsföretagets söka jobbkurs. Nu så ska han lära sig skriva CV, lyfta fram sina bästa sidor och i rollspel öva anställningsintervjuer.
Och så, jag gick dit för jag tyckte det var roligt. Jag skulle ju liksom söka jobb då, träna på det. Jag hade skrivit den där ansökan till Gudem då. Och där fan. Och så ville de givetvis ha fram någon då som skulle presentera sig och söka det jobbet. Och det var ju som vanligt ingen. Jag tänkte, nej, nu jag räcker inte upp handen. Jag säger inte jag vill. Men då sa min jobbkurs där med Thomas, kan inte du göra det? Ja, så jag drog ju. Det var ju samma som jag presenterade i Gudem. Och han sa, du får jobbet. Och det fick jag i Gudem också. Så det var roligt.
Ja, en lyckad jobbsökarkurs som sen gav utdelning på riktigt också. För trots sina 60 år så var förtidspension aldrig något alternativ.
Nej, det var det absolut inte. Det är det fortfarande inte.
Varför inte då?
Vänd på det, varför? Så länge jag mår bra och känner mig hyfsat frisk så, och tycker det är kul. Och tycker det är kul att jobba.
Men var du öppen egentligen för att prova vad som helst i jobbväg?
Ja, det hade jag väl fått göra. Varför inte? Alltså jag kände kanske något annat än industrijobb gärna, men ja, som jag sa, köra buss, köra lastbil. Fast jag vill ju gärna jobba just med det inom kriminalvården eller missbrukarvården eller och personlig assistent och så. I alla fall med Stefan då, den typen av handikapp.
Och det var precis vad det blev också för Thomas. Det lyckade resultatet på jobbsökarkursen blev verklighet. Det jobb som han sökte och fick var som personlig assistent för Stefan, en man med flera svåra handikapp. Och nu handlade det plötsligt inte längre om bildelar och fackliga frågor. Nu blev det helt nya arbetsuppgifter. Och ett helt annat ansvar för en annan människa.
Ja, det var väl möjligtvis i så fall om man skulle räcka till så att man inte gjorde någonting som blev dåligt för den personen man skulle möta. Som Stefan då till exempel. Den tanken är man att hur ska jag göra för att fixa så det blir så bra för honom? För den ledstjärnan måste man ju ha. Man ska må bra själv givetvis. Men det är ju ändå människan man möter. Det är ju den som ska må bra. Man är ju den förlängda armen. Det är ju hans redskap.
Ja, för vilka farhågor hade du inför det då?
Ja, farhågan är inte direkta farhågan, men det är man funderar på hur ska jag göra här nu för detta ska bli bra. Och så, men jag hade jättebra, jag har jättebra arbetskompis, jättebra chef om man så får säga, det är ju Stefans mamma då. Va? Som har visat och talat om och förklarat och hjälpt och hjälper till, för jag är inte fullhjälp på något sätt. Man får respektera människor, visa dem respekt på ett bra sätt. Oavsett om du är missbrukad, du har en diagnos, du är handikappad eller om du är, som vi säger, frisk. Man får ju bemöta människor med respekt i alla fall.
Vet du alltid hur du ska göra?
Nej, det vet jag inte. Man får känna sig fram och man får fråga andra som kanske har träffat de här människorna.
Jag får följa med Thomas till hans nya jobb i Grästorp. Som personlig assistent till Stefan så har han klivit in i en värld långt från fabriksgolvet på Saab.
Och det är äkta glädje. Stefan visar inte glädje för att det är passande att visa glädje, utan det är för att han är glad. Han skrattar lite åt en historia om han tycker den är dålig, så att säga. Bara för att man ska skratta.
Och det har nu gått drygt ett år sedan Thomas helt bytte riktning i livet.
Och det har varit väldigt bra, men utvecklande, otroligt utvecklande som människa. Det just det här, man möter nya situationer hela tiden. Och med som Stefan då, han är rätt så gravt handikappad. Man får ju vara med honom. Man är ju hans förlängda arm. Och det blir ju laga mat och hjälpa med att duscha, toaletten, mata, vara med ut på roliga grejer och allting. Och så läsa av honom också. Han läser ju av mig, jag läser av honom. I och med att han kan ju inte prata. Och då försöker jag skapa en kommunikation med röst, med ord. Och han med minspel, gester och ja, hela kroppsspråket jag får mig verkligen träna på. Och det har varit utvecklande.
Men förstår du alltid vad han vill då?
Nej, inte alltid, men det löser sig.
Men jag tänker, du hade ju på Saab också ett liksom fritt och självständigt arbete där du liksom hade dina egna projekt som du tog hand om. Vad är det för, på vilket sätt är det skillnad då mellan Saab och det här nya jobbet, att det utvecklar dig som människa? Och vad är skillnaden där?
Ja, men på Saab det var ju döda ting. Det kan man faktiskt säga, mätutrustning och bilar, det är ju rätt döda ting. Och där får du liksom ingen respons. Ja, men jobbar du med människor, du får direkt en respons. På något sätt, bra eller positiv eller negativ eller vad sjutton som, men du får ju någonting. Så det går inte liksom bara att köra på, så gjorde jag förut. Och det funkar inte liksom alla gånger riktigt, utan Det funkar i den situationen, det kan funka i den här situationen, men jag får kanske modifiera det lite hit och dit. Om man får bjuda på sig själv på ett annat sätt. Sitta och prata med en bil, den ställer ju inga frågor, den ställer ju inga krav.
Ja, det är en helt ny miljö som Thomas har klivit in i. Den manliga tekniska världen är utbytt mot mjuka värden och enbart kvinnliga arbetskamrater. Elinor är en av dem.
Men det är så mycket. Alltså, jag tycker ju att Thomas har ju jättebra hand med Stefan. Alltså, ger honom väldigt mycket värme och kärlek och omtanke och gör det där lilla extra hela tiden. Ja, det är guld värt och det är det man behöver i det här jobbet. Och han cyklar med väldigt mycket med Stefan när det är väder till det och så. Vi cyklar ju också, men Thomas tar ju de där extra långa turerna med Stefan.
Så. Ja, tydligt.
Ja, och det är kanonbra. Det uppskattar vi att du gör.
Men jag tänker, vad tänkte du när de så, att det skulle komma en kar som hade jobbat på Saab i 40 år?
Kanon, tänkte jag. Nej, men det är väl jättebra. Jag tycker inte det är någon skillnad om man jobbat inom vården eller kommer från något annat yrke, utan ja, man får ju en upplärningsperiod och det är klart att det kanske tar lite tid att vänja sig vid den här, om man nu ska arbeta lite mer med hygien och sånt där då, att det tar tid att vänja sig vid, men det är väl egentligen det enda. Sen är man bara en varm och medmänniska så klarar man detta jobbet utmärkt.
Och han tjatar inte för mycket om teknik, eller?
Ingenting, faktiskt. Det har varit knäpptyst om det. Vi har väl pratat bilar någon gång, tror jag. Men det var väl när vi var i farten och köpa nya bilar, både du och jag, Thomas.
Ja,
ja, just det. Så var det, ja. Så lite sånt har det varit. Men det har väl nog inte varit Thomas som varit skyldig till att föra det på tal.
Hur går det, Stefan?
Och så har vi olika sätt att kommunicera med Stefan. Mm.
Jaha, hur då?
Ja, Elinor gör så.
Och tjuter lite, ja. Men ja. Det blir lite så när man arbetar. Så märker man vilka ljud han tycker om. Så att då kan det vara väl värt att tjuta till lite då och då för att han ska tycka att det är jättekul. Men det är egentligen ljud han själv gör, fast man gör dem lite mer extremt.
Ja. Jag sitter ute i altaket eller i hammock och där och stampar med foten i golvet och så svarar den. Det är också en form av kommunikation.
Vad tänker du om att Thomas vågat ta det här steget?
Nej, men det är imponerande. Vi har ju pratat en hel del om det, att det är många som inte vågar och tror att de inte kan, och det är så farligt att till och med bara pröva på liksom. Det är ju en annan värld, det är det, och det krävs mod, men vi har pratat mycket om det, att det är ju ett stort steg, men när man gör det så jag tror att det öppnar sig en helt ny värld.
Ja, absolut.
Ett stort steg, säger du, hur menar du då?
Ja, men om man, det var som jag pratade om förut, att om man går utanför sina egna personliga ramar så blir det ju personlig utveckling. Man utsätts sig för sånt man inte är van vid. Och då växer man som människa, tror jag, väldigt starkt på. Och är det ingenting som passar, ja, men då tar man väl ett kliv tillbaka och är tillbaka där igen. Men det är ändå stort. Man gör ju någonting, det händer någonting inom sig när man gör något som man inte är van vid. Har du trasan?
Så.
Så, nu är det lugnt. Nu står vi.
Så, då går energin åt till att stå.
Han var lite hoppig.
Ja, där var han igår också. En väldigt härlig person framför allt. Nära till skratt, locka gärna till skratt. Sen kan han svänga och det är jobbigt ibland, men ja, en stark personlighet, verkligen. Det märker man ju mer man jobbar med, verkligen. Man Och även om han inte nu kan uttrycka sig i ord och så, va, men det går ändå att kommunicera med honom på... Ja, han läser väl kroppsspråket och jag får ju läsa hans kroppsspråk. Och... Det är svårt att beskriva, men det... Men det är en härlig person, fantastiskt härlig.
Men han är beroende av din hjälp, bland annat?
Ja, det är han, absolut. Men det blir ett ömsesidigt utbyte, faktiskt.
Hur menar du då?
Ja, men vi kan ha roligt båda två. Man, kan, man får inte se honom... Visst, det går inte att undgå att veta att han har funktionshinder. Men man får försöka tänka, detta är Stefan. Och sen det han har funktionshinder, ja, ja visst har han det, men det får man försöka komplettera upp då, så det blir så. Ja, som vem som helst ungefär.
Du har lyssnat på Vändpunkten, en P4-dokumentär om Thomas Lantz som tvingades välja en ny väg i livet. Jag heter Carina Holmberg och om du vill se bilder eller kommentera något om det du hört så är du välkommen till vår hemsida sverigesradio.se och så söker du dig fram till P4-dokumentär. Tack för att du lyssnat.